Jesus, tack att vi får samlas i ditt namn denna förmiddagsstund. Och tack Jesus att du är här mitt ibland oss och vill låta oss få uppleva att du lever, att du är en verklighet, Herre. Jesus, vi bara prisar ditt namn för din storhet, för din makt, för din frälsning och att du kom till den här jorden och försonade oss med Gud. Tack att du har sådan makt också idag, Herre. Den makten som är större än alla andra makter. Och Jesus, du vill röra vid oss idag och låta ditt ord beröra oss i Jesu namn. Amen. Ja, vad trevligt att få se så många samlade här i Ekumeniakyrkan idag. En stor glädje för mig och alldeles särskilt glad är jag över att få möta de här två vännerna här som vi brukar möta på torsdagarna mellan 9 och 12. Det är ju så att då har Ria en samling här i Ekumeniakyrkan varje torsdag mellan klockan 9 och 12. Och så är det församlingarna tillsammans som ansvarar för det. Och Pingstkyrkan ansvarar var fjärde torsdag för detta. Och då är Siv och jag här och tillsammans. Och så brukar våra pastorer komma och hjälpa oss och ge oss en andakt. Härligt att ni kom idag. Och sista samlingen innan vi tog sommaruppehållet så sa jag: har ni sett i programmet att Robert Uveskog ska tala i Ekumeniakyrkan den 16 juli? Då är ni riktigt välkomna. Och nu har ni gjort det. Välkomna. När jag talade här förra söndagen, förra året, då talade jag om den här tavlan. Och jag tycker den har ett så starkt budskap. Och Jesus är ju inte bara på en tavelbild, utan han är ju livslevande här ibland oss och vill komma till oss med sin härlighet och sin välsignelse. Jag säger tack för att jag får förtroendet att få vara här, även om jag tycker det är ganska ansträngande för mig och det bubblar lite i magen så här. Det här är ju ingenting som jag gör som en god vana, utan det här är alldeles speciellt att få stå och tala till er. För en vecka sedan så besökte jag med Siv tillsammans med många andra den här Smålandskonferensen som pågår på Rallingsåsgården i Aneby. Och där mötte vi min bror Göran. Och han ska ju komma till er här, eller till oss här, i september månad och tala om Israel. Och då frågade jag Göran: ska jag hälsa till vännerna nu när jag ska tala på söndag den 16? Ja, absolut. Och han ser med glädje fram emot att få komma och tala om Israel. Han är en riktig varm Israelvän och det delar han med oss syskon. Jag ser här att jag har ju mina tre syskon här med på gudstjänsten också, vi som bor i Nybro. Sen har vi Göran och David som bor uppe i Bollnäs och så en bror i Göteborg. Sju syskon och vi lever fortfarande, som jag ser som en stor gudsnåd. Tänk att jag har fyllt 80 år i år. Det är ju fantastiskt. När jag var ung och tyckte 80-åringarna, de var jättegamla. Men nu tycker jag inte jag är så gammal. Ja, men Bibeln säger 70 eller 80 år om livet blir långt, så snart kommer Jesus, eller så snart får vi möta honom i den brustna skyn. Idag vill jag ta med er till Apostlagärningarnas det 10:e kapitlet som handlar om Cornelius och Petrus. Hur Herren öppnade en fantastisk väg. Apostlagärningarna, när vi tittar tillbaka i de tidiga kapitlen, är ju en helt fantastisk bok. I Bibeln skrivs ju två stycken böcker utav Lukas. På Apostlagärningarna är det ena och det andra är Lukas evangelium. Och jag tycker att Apostlagärningarna som Lukas beskriver är en fantastisk berättelse om den första kristna församlingens framgång och utveckling i den tiden. Det blev ett resultat av en väldigt stor väckelse. I första kapitlet får vi vara med om det sista fysiska mötet mellan Jesus och lärjungarna. Där när Jesus talar om för lärjungarna, stanna kvar i Jerusalem, så ska ni bli beklädda med kraft från höjden. Och så talar han om att den helige ande ska komma över dem. Och lärjungarna, de är inte så inriktade på kraften, utan de frågar Jesus, är det nu du ska upprätta ditt rike här i Israel och den här romerska ockupationsmakten ska lämna oss? Men då säger Jesus, det är inte er sak att veta tider och stunder, men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att vittna om mina gärningar. Ja, sen så kommer Jesus och så stiger han upp till himlen och så kommer änglarna till lärjungarna och så säger de, varför står ni och ser upp emot himlen? Han ska komma tillbaka. Och detta löfte som änglarna gav Jesus att han ska komma tillbaka, det är ett starkt löfte som också gäller oss. Jesus, han ska komma tillbaka och ta med sig sin skara hem till den himmelska världen. Alla dem som tror ska få följa med Jesus. Och så kommer det andra kapitlet i Apostlagärningarna. Och lärjungarna blir fyllda av den helige ande. Och människor runt omkring dem förvånas. Vad är det som händer? Och lärjungarna på olika språk får vara med och vittna om Guds väldiga gärningar. Och de fick se ett underbart resultat. Och då stiger Petrus upp. Han är inte förberedd, men han får ett budskap ifrån Gud och håller en mäktig predikan. Och människor känner ett styng i sina hjärtan. Det här vill vi ha, det här vill vi uppleva. Och så får de 3000 uppleva det. Och där föds den första församlingen och den får vara med om så. Nu hoppar jag över några kapitel och så vill jag stanna i det 10:e kapitlet som handlar om mötet mellan en romersk arméofficer med namnet Cornelius och lärjungen Petrus. Och då vill jag läsa några verser ifrån det 10:e kapitlet. Och jag läser ifrån den här handbok för livet, så den stämmer inte riktigt, men innehållet stämmer. I Caesarea bodde en romersk arméofficer som hette Cornelius. Han var befälhavare vid det italienska regementet. Han och hela hans familj ärade Gud och var mycket fromma. Han gav generöst pengar till välgörenhet och var en flitig bedjare. En eftermiddag, när han var helt vaken ungefär 3:00, fick han i en syn se en Guds ängel som kom emot honom. Cornelius, sa ängeln. Cornelius stirrade skräckslagen på ängeln. Vad vill du, Herre, frågade han. Och ängeln svarade, Gud har hört dina böner och märkt din stora generositet. Skicka nu några män till Joppe för att hämta en man som heter Simon Petrus och som bor hos skavaren Simon nere vid stranden. Så snart ängeln hade försvunnit kallade Cornelius på 2 av sina tjänare, en from soldat som var en av hans personliga livvakter. Han berättade för dem vad som hade hänt och skickade iväg dem till Joppe. Nästa dag, när de närmade sig staden, gick Petrus upp på husets takterrass för att bedja. Det var mitt på dagen och han var hungrig och väntade på att få något att äta. Men plötsligt fick han se en syn och blev helt tagen av den. Han såg himlen öppnas och något som såg ut som en stor segelduk upphängde sina 4 hörn och som sänktes ner till marken. I duken fanns alla sorters djur, ormar, fåglar som alla var förbjudna för judarna att äta. Sedan sa en röst till honom, slakta djuren och ät. Aldrig, herre, svarade Petrus. Jag har aldrig i hela mitt liv ätit sådana djur, för det är förbjudna i vår judiska lag. Rösten talade igen, säg inte emot Gud. Om han säger att något är rent, så är det rent. Samma syn upprepades tre gånger. Sedan drog stuken upp till himlen. Petrus blev mycket förvirrad. Vad kunde synen betyda? Vad skulle han göra? Just då hade männen som sänds ut av Cornelius hittat huset och stod utanför porten. Och de frågade om det var där som Simon Petrus bodde. Under tiden, medan Petrus ännu var omtumlad av synen, sa den helige ande till honom, tre män har kommit för att träffa dig. Gå ner och ta emot dem och följ med dem. Var inte orolig, för det är jag som har sänt dem. Då gick Petrus ner. Jag är mannen ni söker, sa han. Vad är det ni vill? Då berättade de för honom om den romerska officeren Cornelius. Han är en god och from man och mycket omtyckt av judarna. Nu har en ängel sagt till honom att skicka efter dig för att du ska låta honom veta vad Gud vill att han ska göra. Ett underbart sammanhang. Och det här fantastiska mötet som Petrus fick göra med Jesus när han fick se den här synen och han kom i andehänryckning. Min pappa, han återkom ofta till det här sammanhanget och så sa han, tänk om jag bara fick en droppe utav den hänryckningsfröjd som Petrus fick i Joppe. Och 1983 så besökte Anders och jag Israel tillsammans med Göran. Och vi tog oss ner till Joppe och letade efter den här Simons hus och vi hittade. Och så påminde vi varandra om pappa som sa, tänk om han bara fick en droppe utav den hänryckningsfröjd. Och visst längtar vi efter ett sånt där hänryckningsfröjd som Petrus fick i Joppe. Men det här sammanhanget tycker jag är så starkt. Vad Gud, han känner till allt om oss. Han visste vem Cornelius var. Det visste inte Petrus. Men han visste också vad Petrus var. Och Petrus, att han var tvungen att få en speciallektion utav Gud själv. Med det här som sänktes ner framför honom. Annars hade han aldrig haft frimodighet och gå till Cornelius och berätta de goda nyheterna. För i den judiska lagen fick man inte ha någon kontakt med hedningarna. Men jag tycker när man läser det här sammanhanget så fröjdas man. Guds frälsning, den är för varenda en av oss. Gud, han älskar varenda en. Och därför sände han sin son Jesus Kristus. Och vi får ta emot denna underbara, härliga frälsning som Jesus vann för oss på Golgata. Tänk att Gud är så stor, så mäktig, så han vet om dina böner. Han vet om dina gåvor och han vill välsigna dig för dem. Guds kärlek gör att han vet allt om oss och ändå älskar oss. När Lisbeth och jag talar om förberedelserna för mötet så tycker jag den här sången som Lina Sandell har skrivit. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Jag tycker den har jag varit med när jag varit mötesledare många gånger och föreslår. Jag tycker den är som en bönekör till oss. Herre, öppna våra hjärtan så vi kan förstå och ta emot de rika välsignelserna. Och jag tror det var en onsdagsmorgon innan midsommar, jag vaknade tidigt på morgonen. Och så skulle jag ha ansvar för bönestunden på onsdags eftermiddagen. Och så ringde det en kör Och så var det den här kören: vi har samlats här idag för att prisa Gud och ära Jesu namn. Och jag har frågat några stycken, jag frågade bland annat Arnold i den där bönesamlingen: kan du fortsättningen på den? Men han kom inte på den. Jag frågade Jerry sedan. Och så, men den har ringt inom mig ända sedan dess. Vi har samlats här idag för att prisa Gud och ära Jesu namn. Och det är det vi får göra. Vi får prisa Gud och ära Jesu namn. Och när man läser nu om Cornelius och Petrus, då finns det all anledning till att lovsången får springa fram inom oss och vi får prisa Gud. Bönen, det var något som var i centrum för Cornelius och Petrus. Regelbundna bönemöten, det hade Cornelius, och det var där han fick göra mötet med ängeln. Petrus, han var hungrig och skulle strax äta, och så gick han upp för att ha en bönestund till Jesus, till den levande guden. Och då fick han göra denna upplevelsen, en speciallektion. Tänk att Gud kunde ha någonting viktigt och förmedla till Petrus, som fick en sådan betydelse så han kunde bryta mot reglerna för att evangelium skulle också nå andra människor än den begränsade skaran. Ja, Gud behöver möta med mig så jag inte har sådana begränsningar, utan att jag förstår att evangeliet är för alla människor. Och jag tror att Herren vill möta oss här idag. Och att det finns många fler människor som Cornelius än vi kan ana som har en bed till honom. När jag kom att tänka på första konungaboken i Gamla testamentet om Elia och hans fantastiska möte med Baalsprofeterna, där Gud fick manifestera sin kraft. Och så när man läser vidare om det, så står det att Gud och Elia hade ett samtal med varandra, och så säger Elia: jag är ensam kvar. Då säger Gud till Elia: nej, du är inte ensam kvar. Jag har 7000 till här i landet som inte har böjt sina knä för Baals profeterna. Du, vi kanske är en betydligt större skara som tror på Gud och prisar Jesus för hans makt än vad vi kan ana, vi som sitter här i den här samlingen. Och även i Nya testamentet så möter vi detta. När Paulus är i Korint i Apostlagärningarna, det 18 kapitlet, så står det skrivet att Paulus, han förkunnade ordet för judarna, och han upplevde att det var så få som tog emot evangeliet om Jesus Kristus. Så då kommer Gud med en dröm till Paulus, och så säger Gud till Paulus: fortsätt att förkunna evangelium. Jag har många på den här platsen som tror på mig, säger Gud till Paulus. Ja, vilka underbara berättelser om vad Gud förmår att göra. Det var överraskande för Elia. Det var överraskande för Paulus att de fick reda på att Herren hade så många lärjungar. Och kanske det är så här i Nybro att också Herren har många som tror på honom. Och min bön och din bön är säkert: Gud, låt oss komma i kontakt med dem så vi får dela gemenskapen och få vara med och fröjdas tillsammans över vad du har gjort. Nu tänkte jag gå tillbaka till berättelsen om Petrus och Cornelius. Det var ju så att de förstod inte Petrus upplevelse, hans vänner i Jerusalem, utan då står det där att när han kom tillbaka, det snart nåddes apostlarna och de andra i juden, och då ställde de Petrus till svars. Och då står det så här: du Petrus, har umgåtts med andra än judar och till och med ätit med dem, anklagade de honom. Då berättade Petrus för dem vad som hade hänt. En dag i Joppe såg jag en syn medan jag bar. En stor duk släpptes ner i sina fyra hörn från himlen och jag hörde en röst säga: slakta och ät dessa djur, ormar och fåglar, sådana som vi inte får äta. Aldrig, herre, svarade jag, för jag har aldrig ätit något som är förbjudet i vår judiska lag. Men rösten hördes igen: säg inte att något är orent om Gud har sagt att det är rent. Detta hände tre gånger innan duken och allt som fanns i den drogs upp till himlen igen. Just då kom tre män till huset där jag bodde. De ville ta med mig till Caesarea. Den helige ande sa till mig att följa med dem och inte oroa mig för att det inte var judar. Sex bröder från församlingen i Joppe följde med mig och vi kom snart till huset där mannen som skickat iväg budbärarna bodde. Han talade om för oss att en ängel hade visat sig för honom och sagt till honom att sända budbärare till Joppe för att hämta Simon Petrus. Han ska tala om hur du och hela din familj ska bli frälsta, hade ängeln sagt till honom. Därför började jag berätta för dem om de goda nyheterna. Men jag hade inte hunnit lämnt förrän den helige ande kom över dem, precis som den kom till oss den första tiden. Då tänkte jag på Herrens ord när han sa: Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med den helige ande. Och eftersom det var Gud som gav dessa icke-judar samma gåva som han gav till oss när vi trodde på Herren Jesus Kristus, hur kunde jag sätta mig emot det, säger Petrus. Och när de andra hörde detta föll alla deras invändningar till marken och de började lovprisa Gud. Jag sa det: Gud har också gett andra än judar förmånen att få komma till honom och ta emot evigt liv. Och vi får vara den skara som av nåd har fått ta emot Jesus Kristus och upplevt livet, gemenskapen med honom. Och Gud, han har samma makt idag. Han kan sända änglar till Cornelius och han kan låta Herrens tjänare får göra sådana upplevelser och vi får vara med och se en skara. Ja, det är min bön att jag ska få vara med och se Guds rike växa och utvecklas. För Gud tror jag har många som finns i den här staden som han vill ska få vara med i den himmelska världen. Och till avslutning så kom den där sångversen till mig: Gud, låt mig leva i den himmelska visionen så jag ser dina möjligheter i vår tid. Ge oss mer tro på ordets kraft och din försoning, att vi som lärjungar kan tjäna dig med våra liv. Jesus, tack att du är så underbar. Tack att du kommer till var och en av oss. Du finns inte bara på en tavla här bakom ryggen på mig, utan du är livslevande mitt ibland oss. Tack att du kan låta din hand röra vid oss här idag, Jesus. Till frälsning, till förnyelse, till en förnyad upplevelse med dig, men också till helbredagörelse och läkedom. Jesus, du vet vilka bönämne och behov som finns i den här samlingen. Jesus, tack att vi får leva i den himmelska visionen och se på dina möjligheter, inte på våra begränsade möjligheter. Och vi ber att vi ska få tjäna dig som lärjunga i den tid som du ger oss. I Jesu namn. Amen.